Välkommen till Lönnboms poddradio. Jag har ju tidigare gett mig på att försöka läsa Purres kåserier i Blekinge Läns Tidning från förra seklet. Han skrev kåserier under ett antal år under rubriken Potpourri. Och Purre, som jag nämnde tidigare, det var en journalist som hette Albert Holmqvist och som började sin journalistiska bana i 20-årsåldern i Blekinge, i närmare bestämt i Karlskrona, och som avslutade sin bana i Göteborg långt, långt senare. Långt in på 1900-talet jobbade han. Men jag tänkte jag skulle läsa ett kåseri som är från år 1900, augusti år 1900. Och alla som har jobbat på en tidning vet att i augusti, särskilt i början av augusti, så infaller något som kallas för nyhetstorka. I varje fall var det så förr i tiden. Och detta fenomen är något som Purre är väldigt väl medveten om. Han beskriver detta under rubriken Martas bekymmer. Exakt vad han syftar på det vet jag inte. Det är nog något bibliskt och det förstår ju ingen nutida människa sig på. Jag måste väl också berätta att han nämner kriget i Sydafrika i det här kåseriet, och det är alltså det krig som idag kallas för Boerkriget och som pågick för fullt vid den där tiden. Och så nämner han Nordlund, och Nordlund var en mördare som det skrivs väldigt mycket om. Det skrivs spaltmil av denne Nordlund, eller som han ibland benämndes, Mordlund. Och i övrigt så talar nog den här texten lite grann för sig själv. Och vi kanske får lite större förståelse och sympati för den stackars Purre när han berättar om detta att arbeta på en tidning i nyhetstorkans tid. Tror ni inte att jag vet vad ni säger när ni fläker upp denna er tidning och sopar över spalterna med ett rynkat ögonbryn? Jo, jag känner er, må ni tro. Ni säger så här: fy tusan, det står ju inte ett jota på hela arket. Inte för att jag önskar ont över er. Ni har väl ärligt betalat er tidning, va? Men jag kan inte neka till att det skulle vara en delis att få om er en liten stund just nu. Jag skulle bara sätta er vid mitt skrivbord och lägga en packe tidningar framför er, klappa er på axeln och säga: jag reser ner till Paris på ett par dagar. Sköt tidningen medan jag är borta. Adjö, min gosse. Och så skulle jag säga till faktorn att han skickade till er en pojke var 15:e minut för att gnälla om manuskript. Det kan ju hända att ert nu så kastanjebruna hår inte blev silvervitt inom de närmaste 6 timmarna. Men vad som är säkert, det är att ni därefter skulle svära måttligt över ert tidningsmagra innehåll. Den som skriver dessa rader vet vad det vill säga. Jag har mer än en solig förmiddag under denna välsignade men hälsofattiga sommar befunnit mig i det angivna predikamentet. Och medan ni, fru grevinna, suttit vid ert pianino och låtit kväsarvalsens fagra toner strömma ut genom villans fönster, och ni, unge skomakargesäll, sorglöst suttit på er trefot och halvsulat stövlar, har jag suttit vid mitt skrivbord i 28 graders värme med en paket tidningar framför mig och redaktionssaxen i handen, medan en snabbfotad yngling ideligen gluttat i dörren och gnällt om manuskript. Jag försäkrar er att det är ingen avundsvärd situation. Nog klarar man skivan till sist, men de själskval man lider under tiden, de kommer aldrig i tidningen. Jag ska dock försöka ge er en liten hum om pinan. Jag sitter alltså vid ovan berörda skrivbord med den tunga uppgiften att fylla så och så många spalter med ny och nyttig läsning. Nå, först tar jag då itu med kriget i Kina. Gud signe det lilla kriget. Hade vi inte det, vad skulle vi då ta oss till? Jag klipper alltså de två sista telegrammen. London den 28. Från Shanghai telegraferas igår. Legationerna i Peking sönderhackades den 19 klockan 8:25 eftermiddagen. Prins Tuan har utnämnt sig till kejsare och för att befästa sin makt gift sig med enkekejsarinnan. Den lille före detta kejsaren har satts under förmyndare och i snickarelära. Paris den 28. Från Tientsin telegraferas till Agence Havas den 27. Samtliga legationer i Peking har hälsan och mår bra. Prins Tuan är däremot något opasslig till följd av halshuggning. Enkekejsarinnan har tagit sig av dagamedelsgift och därefter gått i kloster. Därmed är Kina-kriget expedierat. Men som folk för närvarande intresserar sig för kinesiska förhållanden klipper jag stilla och lugnt en artikel om kinesernas naglar. Den fyller alltid en spalt. Så övergår jag till kriget i Sydafrika. Det har varit ett bra krig, men nu är det bara skräp. Det finns inte mer än ett telegram därifrån och det klipper jag. London den 28. Lord Roberts telegraferar från Bogsbröt igår. General Mustard angrep i morse överste van Dyck, men blev tillbakaslagen, varpå van Dyck gav sig. Boerna tog 23 fångar, varemot våra förluster är obetydliga. Divisionen Peterson står vid Watersbröt och multiplikationen Andersson vid Grog. Även detta lilla krig har ännu något intresse för mina läsare, vadan jag med gott samvete klipper en spalt om boerkrigets lärdomar, intervju med fanjunkare Johansson. Härmed är nyhetsskörden från utlandet inbärgad och jag har fyllt cirka omkring två spalter. Jag finner att jag måste raska på en smula och spanar efter en god berättelse att fängna mina läsare med. En sådan fyller ganska bra. Jag finner den snart. Den heter Bulldoggen med emaljögat och handlar om ett märkvärdigt äventyr varunder den bekanta privatdetektiven Jonsson får tillfälle att ge ytterligare ett bevis på sitt otroliga skarpsinne. Det var två spalter till. Så övergår jag till inrikes nyheter. Det trogna storsjöodjuret har visat sig igen, gudskelov. Det är alltid en nyhet. Den tar ju inte upp mer än 20 rader. Men i samband därmed klipper jag en intressant uppsats om djuret av handlaren Zachrisson i Tomtelilla som på tre kvarts spalt visar att djuret är en vilsekommen kabeljo från stenkolsformationen. Vidare klipper jag korta notiser om de viktigaste av de stora möten som ägt rum de senaste dagarna, såsom allmänna svenska skorstensfejaremötet i Askersund, Sveriges akterstäderskors sjuk- och begravningskassas årsmöte i Halmstad, Nordiska dödgrävarekongressen i Trelleborg och så vidare. Så se efter hur det står till med Nordlund. Det är all right. Västerås den 28. Nordlund befinner sig vid god hälsa och gott mod. Igår vägrade han att dricka mums kremant till maten, varför byråchefen Almqvist telegrafiskt anbefallde Pommery. Den celebre fången behagade i morse slå ihjäl vaktkonstapeln Lundberg. Då härtill kommer en eldsvåda, en häktad sparbankskassör samt veckans mord, har jag ytterligare en spalt färdig. Det gör summa 5. Efter dessa ansträngningar går jag ut i stan ett tag för att inhämta de sista nyheterna in loco. Och återkommen slår jag mig ånyo ner vid bordet, fattar pennan och skriver. Nära att drunkna var igår en 7-årig son till svärvare Persson, Drottninggatan 00. Han satt vid 5-tiden på kajen och metade. Hade han fallit i vattnet hade han helt säkert omkommit, därest icke en behjärtad yngling skyndat till hans hjälp. Händelsen utgör en maning att se efter de små. En dräng dömdes igår av poliskammaren att för fylleri böta 10 kronor. Han förklarade sig nöjd med domen. Potatis kostade igår 1,50 per 20 liter. Nybyggnad. Handlanden Efraimsson håller för närvarande på att låta uppföra en ny vedbod och gården till sin fastighet vid Prinsgatan. Ritningarna är uppgjorda av arkitekten Emil Johansson och kostnadsberäkningen slutar på en summa av 328 kronor. Vädret var under gårdagen soligt och vackert. Såväl på för som eftermiddagen föll ett stritt regn. Man har grundad förhoppning att även dagen ska bjuda på väderlek. Sjukdomsfall. Rådman B. Jönsson lider sedan ett par dagar tillbaka av en rätt häftig snuva, vilket dock inte hindrar den plikttrogne tjänstemannen att med oförminskad energi sköta sitt maktpåliggande kall. På det viset lyckas jag med svett och möda fylla ytterligare en halv spalt, men ännu återstår 8,5. Nu kommer de ömma tonerna. Suckande vänder jag upp och ner på tidningspacken och går igenom den en gång till. Ingenting nytt. Absolut ingenting. I varje fall ingenting som kan tänkas på något sätt intressera min publik. Att borgmästarens flicka i Gränna har ont för tänder och att målare Axelsson i Hudiksvall fyllde 43 år i fredags är nog intressant i och för sig. Men jag tror inte att mina läsare fäster synnerligt avseende vid vare sig det ena eller det andra. Mitt spanande öga flyger genom spalterna likt Noaks bekanta duva, men finner lika lite som hon någonting att vila sig på. Redan efter den lilla skörd jag gjort är tidningspacken så torr som en urkramad citron. Svetten strömmar ut för mina vackra drag och jag tar av mig i skjortärmarna och öppnar fönstret. Nå, då det inte finns något nytt att ta så får man väl fylla med lite gammalt. Jag varkunnar mig alltså över mina vänner lantmännen och undfängnar dem med en artikel om de gamla egyptiernas smällpiskor. Vidare hittar jag en redogörelse för de senaste modenyheterna i Paris och en rätt skaplig skandal inom societeten i New York. Det blir alltid ett par spalter tillsammans. Men det förslår ändå inte. Ännu gapar 6 tomma spalter mot mig och jag vet lika lite vad jag ska fylla dem med som vad kejsarinnan av Kina ska ha till middag om söndag. Och den ovan berörde ynglingen gluttar fortfarande i dörren var 50 minut och yttrar vördsamt men otåligt. Jag skulle fråga om det är något manuskript. Nej, svarar jag nervöst. Inte nu, men det blir om en kvart. Och det blir. Hur, det vet i himlen. Men skivan klaras och tidningen blir full. Vad där står i den, det är en sak för sig. Tacka Gud att det står något. Purre.